Det sägs att en sann företagare ska kunna väckas mitt i natten och med en enda mening rabbla företagets idé. För dagens gäst i firman och jag, Pia Hammargren, är det här inga problem. Företag eller inte, allt hon gör handlar om att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning. I Småland har Pia Hammargren bland annat, och då menar vi bland annat, startat Funkisförmedlingen. Hon har tagit initiativ till Sveriges första hundrastgård för hussar och mattar som inte springer. Hon har startat barnboksförlaget Funkibatorförlag med böcker om barn med funktionsnedsättning. En rasande aktivitet pågår runt Pia Hammargren och det sociala företaget Funkibator. De har bråttom, för de bygger en helt ny verklighet för personer med funktionsnedsättning. Välkommen till firman och jag, Pia Hammargren.
Jättekul att vara här, vad roligt.
Du arbetar ju för att göra det bättre för personer med funktionsnedsättningar. Och samtidigt har du själv en funktionsnedsättning. Jag läste i en intervju att du sitter i rullstol på grund av en neuromuskulär diagnos. Vad innebär det?
Jag har en sällsynt diagnos som man kan säga att det är. Och det är väldigt långa latinska namn på de här diagnoserna som är sällsynta. Så jag har Charcot-Marie-Tooth-syndrom, hereditär, och så är det massa bokstäver och siffror efter.
Men har du haft den här diagnosen redan när du var barn, eller?
Ja, man hittade den när jag var liten, gjorde man. Så den finns i mina gener. Och det är en progressiv diagnos som gör att jag sakta blir lite sämre. Men det går inte så snabbt, utan det går långsamt. Så jag hamnade i rullstol ungefär när jag var tonåring.
Men liksom, har din barndom varit präglad av det här?
Ja, det har den. För jag har inte riktigt haft orken att hänga med och springa eller sådär.
Nej, ja, just det. Nu är vi i Växjö i SIPs lokaler och föreningsnätverket SIP, Samhällsförändring i praktiken, lanserades 2006. Du kom med ett par år senare och tog då initiativ till föreningen Funkibator. Berätta om Funkibator, vad är det för något?
Det är en ideell förening som jobbar med funktionsnedsättningsfrågor och entreprenörskap. Och vi jobbar med att höja livskvaliteten hos individer. Vi gör allt möjligt här. Det är allt ifrån arbetsmarknadsverksamhet till läger och volontärskap och ja, Europaprogram och Alfons-projekt med mera.
Du, Pia, kan du berätta om det här huset? Vad finns i det här huset?
Folk brukar säga att de får energi att bara komma in i huset. För när vi flyttade in i huset, då hade vi faktiskt minigrisar här på kontoret första året. Men det har vi inte nu. Däremot har vi hunddagis, vi har smådjur, vi har ett rum som jag tycker är ganska trevligt och det är fullt med växter. Och vi har snickeri och vår butik och vårt förlag och vi har utställning med våra leksaker och så vidare. Så vi har massa med grejer.
Men du har ju på något vis ett engagemang för människor med funktionsnedsättning, alltså som entreprenör och politiskt och på alla sätt. När började det här?
Jag har ju alltid tyckt om att jobba med människor och jag tänkte ju att jag skulle vilja jobba med människor redan på gymnasietiden. Men så tog livet lite andra vägar, så att jag hade alltid det här föreningsengagemanget parallellt med allting annat jag gjorde. Och sen så kände jag att jag vet ju att jag kan mer än vad jag gör och jag känner ju att jag har ett engagemang i mig. Så att när jag upptäckte då den här nätverket SIP i Växjö, då kände jag att wow, här är en plattform, här kan jag jobba mig in.
Det känns ju som du är jätteskarp med de här frågorna och försvarar så fort det liksom de här sakerna angrips eller är fördomsfulla så hojtar du. Men det har inte alltid varit så, menar du, eller?
Nej, jag är mer den här personen som samarbetar, håller god stämning i en grupp. Och det här med ledarskap som du är inne och touchar på, det är väl någonting som kom först efter att jag kom i kontakt med nätverket SIP. Så det fick utveckla sig. När man kände att det är ju ingen som kan ta tag i de här frågorna förutom jag. Så att det var där jag kände att jag fick börja utveckla den sidan av mig själv.
Och du är ju uppvuxen i Göteborg. Flyttade du hit till Växjö på grund av SIP alltså, eller?
Ja, det gjorde jag. Och jag har liksom jobbat mig in på i olika sammanhang tidigare i livet. Så att jag visste så här att jag blev attraherad av nätverket SIP. Och då så kände jag så där att bara jag får börja med vad som helst där så kommer jag kunna jobba mig in. Så det var många små uppdrag jag tog i början.
Kombinationen entreprenörskap och föreningsliv som kunde sticka iväg åt alla möjliga håll, det fann du här hos SIP i Växjö. Du bytte stad för detta alltså då?
Ja, det var så här att jag hade ju från början så hade jag tänkt att jag skulle bli socionom. Men så kom jag från Göteborg och det var skyhöga intagningspoäng för att komma in på det här programmet. Och jag kom ju inte in och så kände jag, vilket jag skäms över nu, att jag kände så här, bara jag kommer in på vilken högskoleutbildning som helst så är jag nöjd liksom. För att jag vill visa, ja, ni får ju tänka på att jag var yngre på den tiden. Jag behöver visa att jag inte är dum i huvudet för att jag sitter i rullstol. Jag behöver ha ett papper på det här. Så det blev så att efter 5 år på högskolan så blev jag interaktionsdesigner. Och pluggade upp en masternivå inom typ området datorkunskap, programmering, hur man jobbar med gränssnitt och så vidare. Och när jag var klar med den utbildningen så skulle man ju söka jobb och jag fick någon praktikplats och sen så sökte jag massa jobb och jag var ju grön som alla andra då. Det var precis efter den här IT-bubblan och då var det jättesvårt att få jobb så jag sökte faktiskt 200 jobb och då kände jag att fasen, jag vill inte tro att det här beror på att jag sitter i rullstol utan jag vill tro att det här beror på att jag inte har någon erfarenhet. Så då så satt jag där och började bara surfa på vad som helst som attraherar mig. Liksom. Och då kom jag i kontakt då med det här som du kallar för nätverket SIP som står för samhällsförändring i praktiken.
Så du har egentligen själv varit i ett slags utanförskap innan du kom till SIP?
Ja, och det är väl det som gör att man är så bra på det man gör. Därför att man känner igen sig så mycket. Man kan sätta sig in i hur det känns att vara utanför och att försöka komma in i ett sammanhang gång på gång på gång. Liksom, och inte riktigt komma in.
Att det var så svårt att få jobb, berodde det på att du satt i rullstol?
Jag vill fortfarande inte erkänna att det är så, men självklart så kan det vara så. Alltså, jag lever ju upp till den här mallen att man behöver överkompensera för att man har en funktionsnedsättning eller man behöver göra saker på andra sätt och så vidare. Man behöver imponera lite sådär.
Och nu är du också gift med Stefan Johansson som är den stora eldsjälen bakom SIP. Alltså när man tittar, när man försöker förstå ert liv, ni verkar som ni jobbar dag och natt för att få till stånd allt ni vill. Hur ser en vanlig dag ut för er? Man undrar.
Det är väl det som är så häftigt för att alla dagar ser ju väldigt olika ut och vi jobbar ganska vitt och brett. Och det är någonting som ständigt utvecklar sig för både SIP och funkubator är ju som levande egna organismer.
Men liksom Det är söndagar, lördagnätter. Det är, ni liksom jobbar för det här som ni tror på. Precis.
Ja, det är ett livsval, det är det. Nu har jag inte lika mycket energi som han. Så jag brukar säga att när jag är som trötta så brukar jag sitta och titta på honom och se som att titta på en actionfilm som springer fram och tillbaka.
När du kom till Växjö och SIP, då drogs Funkibator igång som var en ny verksamhet liksom för SIP, för människor med funktionsnedsättningar. Och ni började producera böcker om hjältar med funktionsnedsättningar. Kan du berätta om de här barnböckerna?
Nej, där har du lite fel, för sån stigmatisering håller vi inte på med. För det är ofta så att när man gör barnböcker eller tittar på barnböcker som innehåller personer med funktionsnedsättning, så är det oftast att de är hjältarna i slutet. De har någon unik egenskap och så vidare. Eller de här fördomarna som är om man har diagnoser inom autismspektrat, då ska man vara lika smart som Einstein eller de här andra stora, tunga namnen. Så i våra barnböcker så är barnen som alla andra barn, och det är vi väldigt noga med.
Ja, jätteintressant. Men du, alltså, hur började det här arbetet med barnböckerna?
Det börjar med att jag börjar fundera på det här med barnböcker och funktionsnedsättning, för att jag personligen så älskar jag böcker och har alltid gjort det i hela mitt liv, för att jag har ju inte lika mycket energi som alla andra. Eftersom jag är muskelsvag så är jag mycket tröttare än andra och mycket ont och sådär. Så då blir böckernas värld blir ett sätt att resa för mig. Och det har varit så sedan jag var liten. Och då så började jag fundera på vilka böcker är det som har format mig när jag var liten. Och den enda boken jag kunde komma ihåg som jag kunde identifiera mig med när jag var liten var Prickens kompisar. Och jämför man det med andra barn och vad de har haft för böcker eller idoler från böcker eller sådär, så är det ju ganska taffligt att ha en liten prickig kanin, att det är den boken som finns liksom. Och då börjar jag fråga andra i min situation, andra med funktionsnedsättning, och de bara, ja, det är likadant för mig, det är bara Prickens kompisar. Och sen så började jag prata med folk som är i andra utanförskap som också identifierar sig med Pricken. Och då så kände vi att det här måste vi ju göra någonting åt. Det här är ju en jättestort glapp i barnlitteraturen att det inte finns.
Och ni säljer mycket böcker till förskolor och överallt. Ni är med på bokmässan. Alltså det här är ju en grej som har funkat.
Ja, det har funkat. Det är i och för sig så är det en liten och smal målgrupp, barn med funktionsnedsättning. Men om man jämför den målgruppen med de böckerna som finns, så finns det inga böcker till målgruppen. Eller det fanns inte då när vi satte igång. Nu så känner vi att vi har dragit igång Barnboksverige lite grann med de här böckerna. Så vi ser att det börjar komma mer och mer böcker inom den här genren.
Och det är ju inte bara barn med funktionsnedsättningar som läser de här böckerna.
Detta är ju böcker för alla. Vi är ju alla lite olika var till mans, och det är ju så här att även om man inte har någon funktionsnedsättning själv, så kanske man har någon förälder som är det, eller någon klasskompis eller liknande. Så alla kan ju relatera till det här på olika sätt.
Ni har ju en hjälpmedelsbutik här, Funkibators butik. Vad finns det i den här butiken? Jag bara ser såna här coola rullatorer. Vad finns det där?
Det finns hjälpmedel. Det är precis som du säger, rullatorer, elskotrar, såna här behändiga elstolar som du kan vika ihop och ta in i bilen. Och allt ifrån liksom duschstolar och bestick och så vidare. För mycket av de här hjälpmedlen är ju faktiskt så att regionerna har ju dragit ner på det, så att de skriver inte längre ut de här som de kallar för mindre hjälpmedel. Jag tror att den regionen där jag bor i har en gräns på 1000 kronor, tror jag det har varit. Att allting under 1000 kronor får man bekosta själv. Och sen är det så också att en del regioner jobbar mer och mer med fritt val. Och då gäller det att hitta någonstans där man kan köpa fritt val.
Mm, just det. Ni säljer pepparkaksformar med barn som sitter i rullstol. Ni säljer, jag såg, ni säljer dockor, coola dockor som sitter i rullstol. Det, fanns det här när du var barn? Sån här, fanns det en sån butik när du var barn?
Nej, det fanns inte, inte alls. Jag är född på 70-talet och det är sådär att allting går i vågor, trender och så vidare. Så när jag växte upp, då var trenden att man skulle gå till varje pris om man kunde. Så de opererade mig väldigt mycket när jag var liten för att jag skulle kunna gå. Och då kom jag ihåg att när jag låg hemma och var gipsad och låg i mina skenor och så vidare, så lekte jag sjukgymnast med alla mina mjukisdjur hemma och liksom satte på dem skenor tills de gapade åt mig och sådär.
Går det här att få lönsamhet i en sån här funkibatorbutik, eller är det något som kan spridas liksom? Eller, för nu bygger ju ni liksom modell i Växjö för hur människor med funktionsnedsättningar borde ha det. Men är detta spridbart, eller?
Ja, ibland så har vi försökt att sprida det här. Men vi inser det att det som vi har här i Växjö, det är så unikt och det bygger på de människorna som är här. Alltså på våra team. Så att det är jättesvårt att bara kopiera någonting även om man har samma produktutbud. Bland annat så jobbar butiken med att låna ut och hyra ut fritidshjälpmedel.
Detta fanns inte heller när du var liten?
Nej, det fanns det inte. Men ja, nu känner jag mig gammal, men det var en annan tid då. Mm. Sverige såg annorlunda ut och vi hade en bättre ekonomi på att satsa på personer med funktionsnedsättning än vad vi har idag. Så att resurserna var flera, men kunskapen var mycket mindre.
Var fördomarna värre då?
Ja, det var det. Och det tror jag att vi alla känner igen. Och det är ju inte bara funktionsnedsättningsområdet, utan det är samhället är stort.
Jag tänkte på det. Nu driver ju ni Funkibator som ett socialt företag i föreningsform. Hur är det att driva socialt företag i Sverige? Här är ju annars hela traditionen att sånt här görs av offentlig sektor. Det är kommunala arbetsmarknadsenheter och handikappförvaltningar och Samhall och så vidare. Hur tycker du det är att driva socialt företag i Sverige?
Ja, det är givetvis svårt. Alltså det är ju jätteutmaningar. Men det som vi gör, det är att nu så är du i våra lokaler som är ett föreningshus. Vi är flera föreningar här. Och tillsammans så äger vi en ekonomisk förening. Så att egentligen så kallar vi det inte för sociala företag, utan vi kallar det för sociala affärsidéer, det vi håller på med. Därför att vi står på så många ben. Bokförlag, du nämner hjälpmedelsbutiken och vi har de här fritidshjälpmedlen. Och sen så har vi ett smörgåsbord av andra sociala affärsidéer. Och då har vi gjort så att tillsammans så äger vi en enda ekonomisk förening. Och det är den som hjälper oss med all ekonomi och juridik.
Är det föreningen PIX?
Ja.
Just det. Jag vet, PIX betyder ju pengar.
Ja.
Ja, just det. Om man då driver såna här verksamheter i Sverige så kan det vara svårt att gå till banken och få lån som aktiebolag får. För man liksom, de har inte den säkerheten, en förening och så vidare. Istället så finns ju Allmänna arvsfonden. Vad har Allmänna arvsfonden betytt för att bygga upp det här då?
De har ju möjliggjort det här med Funkibator från allra första början. Och likadant med de här barnböckerna som vi har gjort. Sen har vi haft andra arvsfondsprojekt i huset. Så självklart, de har betytt mycket. Men det är ju ett projekt man gör när man har arvsfonden. Det är ju ingenting, det är ju inga pengar man förvaltar eller liksom på det sättet växlar upp eller köper ett hus för. Så är det ju inte. Vi hyrde ju en lokal SIP väldigt länge, så hyrde vi olika lokaler inne i stan och vi växte och vi blev större, så vi fick hyra större lokal. Och sen så började vi räkna på det här, hur mycket vi betalar i hyra. Och då så började vi fundera på det här, nej, vi behöver tänka till här och kanske äga vår egen fastighet istället för att hyra. Så att då gick vi till banken och ville ha ett lån för att köpa en fastighet. Och det var ju inte lika lätt. Det var ju en utmaning i sig, för det var ju konstigt att en ideell förening inom det här området kom och ville låna pengar. Så då löste vi det så att vi lånade pengar utav de personerna som har trott på oss genom åren. Så att då fungerade vi som en bank. De lånade ut pengar till oss och de fick ränta tillbaka utav oss. Jag kommer ju ursprungligen från Göteborg, så att jag har ju fått lärt mig en del under resans gång. Och det är ju det här småländska perspektivet att ha en stor respekt för pengar. Att göra väldigt mycket utav väldigt lite pengar, som jag kan tycka. Och det gör att vi har stor respekt för allting som vi får. Allt ifrån fondmedel på några tusen till att vi får EU-projektmedel på några miljoner. Att det har alltid varit en tanke hos oss att allting ska leva vidare. Så det är därför det blir så spretigt många gånger också. För att vi ser det som en språngbräda att komma vidare på.
Just det. Och det här är ju också en svårighet, om man säger, renodla er verksamhet. Men om man, när den här sortens organisationer drivs, så är det ju, de byggs ju till viss del med projektmedel. Och det är ju, per definition går det inte att renodla om man ska ha projektmedel där. Det är ju liksom en komplexitet i det här. Men tycker du att det är några delar som ni har fått och verkligen gå för egen maskin sen och som står starkt även efter projektmedlen?
Ja, det är allra mesta faktiskt. Det finns en professor emeritus i Växjö som heter Bengt Johannesson. Han har ju kallat nätverket SIP som funkbator ingår i som en anomali. Att det är någonting som finns som inte borde finnas. Ja, det är de ingredienserna vi består av, att vi faktiskt överlever. Och nu så är det att du säger så här att det går väl inte ihop det med projektpengar att vara renodlad. Därför att projektet ska ju vara lite unikt, så man inte har gjort någonting eller gjort det här innan och så vidare. Och det är så att vi har gjort så mycket unika saker under hela vår historia fram till nu och även in i framtiden, så har vi vision om unika saker. Så att för några år sedan så blev det mycket svårare för oss att faktiskt få igenom våra projekt, för att de här som sitter på projektmedel, de tycker att tänka unikt och kreativt är en del av våran ordinarie verksamhet. Så att det har bitit oss i svansen nu.
Så ni liksom, om ni kommer på något innovativt så är det inte innovativt, för ni är ju alltid innovativa.
Ja, precis.
Det uppmärksammas inte så mycket i Sverige att det finns sociala företag där människor som har sökt en massa jobb tröttnar och startar eget istället ihop med andra. Hur har den resan varit för dig?
Jag jobbar ju i en förening, så jag förstår inte riktigt frågan mellan att starta eget.
Nej, men Funkebator blev ju att starta eget ändå, i någon mån för dig. Det måste du ju känna som.
Ja, och det är väl lite grann så här att folk förstår inte vilken apparat en förening är många gånger. Så att jag har ju gått in med det här som Jag är ju så engagerad så att just nu så känns det här ju som ett livsverk. Liksom.
Ja, men det är ju verkligen det. Alltså istället för att bara söka jobb, så du byggde ett livsverk istället.
Mm.
Och det innefattar ju allt möjligt. Nu senast såg jag att du har skrivit ett medborgarförslag för att få en 100-gård där människor med funktionsnedsättning kan liksom rasta sina hundar på ett bekvämt sätt.
Väldigt mycket av min tid är jag engagerad, och den här hundrastgården, det var ju någonting som jag har gått och tänkt på länge vid sidan om jobbet. Och det var ett medborgarförslag att jag vill ha ett tillgänglig hundrastgård. Och då så är det ju lite grann så här att folk vet ju inte vad tillgänglighet betyder. För mig som kommer i rullstol, och kanske det betyder att jag ska komma fram med min rullstol. Om du frågar någon gymnasieungdom som ännu inte har någon funktionsnedsättning, så kanske den tänker på tillgänglighet som någonting som är öppet dygnet runt. Och det var det som den hundrastgården handlade om, en tillgänglig hundrastgård.
Fantastiskt, ja, men det är liksom Växjö sätter modell för de här grejerna. En annan sak är funkisförmedlingen. Det, som vi inte har pratat om, som också väl borde finnas över hela landet. Berätta om funkisförmedlingen.
Det är ju ett arbetsmarknadsprojekt där vi tänkte att det skulle vara en slags arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning, men som idag har blivit en arbetsmarknadsverksamhet i huset. När man tittar på sysselsättning, vi har lite kunskapsdelar och vi har alternativ skolgång och så vidare som vi har igång i huset.
Men det väl, borde inte det också spridas?
Jo, och vi har många som är här på studiebesök också och kikar på det här. För ofta så är det så att när man jobbar med arbetsmarknadsfrågor så jobbar man oftast med en enda grupp, medan vi jobbar brett. Och vi är ganska kända för det här i Växjö, att vi hjälper till mellan stolarna. För det finns ju resurser idag i samhället, men det är så himla lätt att trilla mellan stolarna. Och det är där vi kan vara med och fånga upp personer.
Vad tror du det är som driver dig?
Jag kan känna lite grann att så länge jag kan göra skillnad så ska jag göra skillnad. Jag känner att det är min skyldighet, för jag har det så jäkla bra. Jag bor i det här lugna, fredliga landet. Det är min skyldighet att dela med mig.
När vi pratar om det lugna, fredliga landet, det senaste ni har gjort är att ni har hjälpt människor från Ukraina. Människor med funktionsnedsättningar, kan du berätta om det?
Det bröt ju ut ett krig här för en månad sedan, och då så tänkte jag att de här personerna, de är ju inte längre bort än mina ordinarie Facebook-vänner. Så att jag började göra en research och titta på hur ser det ut i Ukraina idag? Finns det några föreningar jag kan kontakta och så vidare? Så att jag hörde av mig till personer som var talespersoner eller som var med i olika projekt eller liknande för som representerade personer med funktionsnedsättning på olika sätt i Ukraina, och fick napp. Och några har jag kontakt med fortfarande som jag inte har träffat. Och så frågar de lite ibland, är du i trygghet, var är du nu? Och då så har jag följt deras resa till Frankrike eller England eller Danmark eller var de nu har kommit. Och ganska tidigt så fick vi kontakt med en kille som heter Dimitri. Och han är ukrainare och kommer från Kiev och finns vid polska gränsen idag och hjälper till att koordinera personer med funktionsnedsättning till olika länder inom EU. Och Dimitri, han ville ju se att jag fanns på riktigt och att den här föreningen Funkvator verkligen fanns på riktigt. Så han kom hit i början av mars till Växjö för att titta att vi verkligen fanns.
Och sen har ni ju arbetat med insamlingar också. Man kan swisha och hjälpa människor med funktionsnedsättning och lättare kunna fly landet eller under resan hit och så vidare.
Ja, det är första gången som vi faktiskt har bett om pengar i vår förening. För det är ju så att många hjälpmedel får du inte i Sverige idag, som duschstolar eller om du har trasiga hjälpmedel där delar behöver bytas ut, så finns inte det stödet kvar. Och kommer du som flykting så har du inga resurser överhuvudtaget kvar. Så att här har vi fått gå in och hjälpa till med den mest akuta fasen. Så att vi känner att när personer kommer hit så ska de i alla fall få möjligheten att duscha. Eller få inkontinensskydd. Eller att vi kan hjälpa till om en rullstol har gått sönder. Eller till och med någon har kommit hit och flytt utan rullstol.
För något år sedan så fick du pris av Nordea som årets funkoprenör. Det var första gången man delade ut det här priset, ville man ge det till dig. Då fick du verkligen pris som entreprenör. Var det liksom, hur kändes det att få det där priset?
Ja, jag tycker att det här priset var egentligen till hela vår förening. För det är ju så att ett sånt här arbete kan man ju inte göra själv. Vi behöver ju alla varandra. Så det här är ju till hela vår förening.
Du vill framhålla det också, att,
ja,
att ni är ett team. Alltså.
Ja.
Tips till personer som vill driva företag och göra skillnad.
Vill man göra någonting, då ska man kontakta en organisation eller gå ihop några kompisar och göra, bara göra det.
Ni runt SIP har liksom knäckt koden för hur man startar föreningar och bygger entreprenörskap och företagande i föreningsform.
Ja, det är möjligt för att vi är flera personer och vi gör det vi är bra på. Så vi har ett jättebra team som håller på med juridik och ekonomi och blanketter som jag aldrig hade klarat av.
Men du, när du tittar tillbaka på allt som har hänt runt det här huset och som ni har gjort, vad skulle du säga har varit svårast?
Det svåraste är väl sin egen resa, tror jag, därför man själv är sin egen fiende. Man sitter ofta i huvudet att, ja gud, hur ska jag klara detta? Och jag har ju ingen energi och man jämför sig och så vidare. För att man får komma ihåg också att jag har ju min diagnos som gör att jag har mycket ont och jag har mycket trötthet och så vidare. Så att bra dagar, då kanske jag har energi att sitta upp i min rullstol i 6 timmar i sträck och sen har jag inte så mycket energi kvar och då känns det nästan som man håller på att dö vissa dagar. Men så det är det svåraste, därför att vi jobbar faktiskt på gräsrotsnivå här. Och då är det att när man jobbar på gräsrotsnivå, då är det ganska lätt att bli knäckt också. För att det är regler som ändras och förutsättningar som ändras i samhället och politiska beslut kan ibland gå väldigt snabbt och sådär som kan omkullkasta en hel spelplan som man har lagt ut.
Vad innebär det att jobba på gräsrotsnivå för dig?
Det är att tanka in väldigt mycket av sin personliga energi och sitt personliga engagemang.
Vi kan sluta där. Tack, Pia.
Tack.